för den finns även på finska. Men då fanns det ytterligare en vers, att om jag än är ringa som Rut, så går jag efter de här södermännen ändå och plockar de här axarna som har blivit kvar. Och så känner vi oss när vi jobbar i Tanzania. För det har ju funnits missionärer och folk som har sått ut sedan, ja, från Sverige också. Första pingstmissionären kom 1932, och vi har ju fått bo i det huset i många år där, vilket de byggde då på 30-talet. Men ännu finns det många axar som inte har fått höra, eller inte ens har fått höra evangeliet, eller om de har hört så är det väldigt avlägset, så att säga. Och framförallt i de ställena vi jobbar på, ska jag flytta här lite, så passar det faktiskt väldigt bra det här att vi jobbar i ganska så mycket ödemark, i steppen, på öken där det inte finns några vägar och inga, knappt några torrt och blåsigt och sandigt. Och jag kan nog säga att vi kanske inte står främst i ledet heller. Vi jobbar där i skymundan lite grann, i tysta. Men vi tackar Herren som är med oss och som har sänt oss. Och de Taturu-folket som andra ser ner på, de är så viktiga för Jesus, för han har dött för dem också. Så det vi vill berätta om. Så vi har faktiskt såningsarbetet den här sena timman, precis som det står. Snart är den slutat, vår arbetstid, och vi går hem till en evig frid och möter de själar vi funnit här, strålande som juveler här. Där, och jag måste säga att det finns nog inget bättre, inga bättre juveler än att få möta dem som har tagit emot Jesus. Om vi har fått vara också någonstans på något hör med. Det är ju inte en mans jobb, utan det är ju så som här också. Att någon har satt något ord och du kan se grann eller arbetskamrat och du spelar på. Och så är det någon annan som hjälper till frälsning. Men vi får vara med allihopa. Det är helt häftigt. Och då tänkte jag ju på också det här med. Det är ju ett märkligt år, coronaåret. Det här 2020 kommer vi nog att komma ihåg allihopa lite extra. Och jag säger att vilken glädje och nåd att ni har träffats här alla tider. Vilket vittnesbörd också för folk. Men jag tänkte då att folk måste ha börjat tänka på, vad är det egentligen som är viktigt i livet med tanke på att corona kanske också har ställt om lite människornas tanke. Verksamhet så där, att prioriteringar i livet, vad är det som är viktigt? Släktvänner och Gud, eller ska det vara omvänt kanske, att Gud ska vara först? Ja. Och kanske de här materiella saker som har varit så viktiga, inte minst i Sverige, hamnar lite längre ner på listan. Och jag vet att jag någon gång visat här en bild där det fanns en liten prick, och det är vårt lilla liv här på världen, eller på jorden, och sen är det evigheten lång. Och då ska vi ju satsa så att det ska finnas någonting gott, våra juveler där i evigheten. Det är det som är viktigast. Vi kom ju tomhänta, och tomhänta går vi härifrån, men vad är då avgörande? Vad är det som räknas? Jag berättade lite när vi var på första perioden i Kates, där också Micke och Patrik och Paulina var med. 2001 till 2003 var de alla där. Sen sista året var vi själva. Paulina läste i Arusha. Men i alla fall, vi hade haft en vecka för evangelister om bibelundervisning, och så var det alltid frågesport på kvällen, och ofta hamnade frågorna på det yttre. Får kvinnorna fleta håret? Ska man ha huvudet täckt? Får man kvinnorna ha byxor på sig? Lite sådana saker. Och Marco är ju ganska, vad ska man säga, inte så provokativ. Så sista dagen på söndag predikade han då och sa att Ja, vad tror du? Vad frågar Gud oss när vi kommer till pärleporten? Frågar han, hur har du haft håret? Eller vad har du haft på dig? Eller han frågar nog, vad har du för förhållande med Jesus? Är Jesus din Herre? Och jag kan tänka mig att vi kan få fråga oss själva som Jesus frågade Petrus, Johannes son. Han sände ju Petrus så väl. Han visste ju att det var Johannes son. Han visste Petrus liv bakåt och hans liv i nuet. Och Jesus visste ju framtiden också. Så han frågar ju Johannes 21 där 15 och 17. Älskar du mig? Och först frågar han, älskar du mig mer än alla dessa andra lärjungar? Och Petrus sa ju att jag har dig kär. Lite vagt kanske. Men så frågar, älskar du mig en gång till? Ja, du Herre, du vet att jag har dig kär. Och då frågar Jesus en gång till, har du mig kär? Och här kan man ju använda så fina begrepp med agape, kärlek och filio och allt vad det är. Men jag tar bara det lite ytligt. Men då insåg ju Petrus att Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och det är så gott att Jesus känner till vårt förflutna och vår nyhet och var vi kommer ifrån och vart vi är på väg också. Det är tryggt. Men då får vi fråga oss, vad betyder Jesus för mig idag? Vad har jag? Vilken relation har jag med honom? Judarna hade ju över 600 lagar att hålla till. Förhålla sig till eller olika regler. Men det var väl svårt för dem och Gud är barmhärtig så han gav dem 10 bud. Och det var lite färre i alla fall. Och jag tror att det är fortfarande ganska så svårt att hålla, åtminstone för mig, jag vet inte för dig. Men Jesus undervisade om bara 2 bud. Men visserligen var det ganska så koncentrerat vad han sa. Och det var då en laglärd frågade Jesus, vilket är det största budet i lagen? Och Matteus 22, 36, 40. Då sa Jesus, du ska älska Herren din Gud. Hur ska vi älska Herren vår Gud? Av hela hjärtat och hela själ, hela din själ och hela ditt förstånd. Jag tror att det betyder att allt vad vi har, allt vad vi är, ska prisa Herren. Att vi tillhör Herren helt 100%. Att det inte bara är en liten del, utan allt vad vi äger och har fått tillhör Herren och att vi älskar med det. Gud tillbaka, för det är ju han som har gett oss allt. Så det här var ju det största och främsta budet. Och så var det en till, och det är ju inte lätt. Du ska älska din nästa som dig själv. Och det är ju sant att på dessa 2 bud så hänger nog alla de här 10 budsorden också, för att det är ju så heltäckande alltihopa. Men hur är det med våra prioriteringar i livet? Går det ihop med dessa 2 bud? Eller hur är det? Men tack och lov att Jesus kom till världen för att fullborda lagen på korset. Det var ju så att han insåg att vi kan ju inte ens hålla dessa 2 bud. Varken du eller jag. Så han kom ju och fullbordade det hela. Han tog på sig våra missgärningar och tillkortakommanden inför evigheten. Ja, han tog på sig det på korset och på det får vi vila att Jesus har gjort allt. Jag behöver bara göra en enda sak. Tro på honom. Att tro, det är det jag ska göra. Tro på honom. Ge mitt allt till honom. Inte behålla en liten del för mig själv, utan ta emot Jesus som min egen frälsare. Och att bli född av Guds ande. Och jag är så tacksam att höra vad Gud gör i Veronikas liv och barnens liv. Och det är ju fantastiskt. Och allt detta får vi av nåd. Så härligt, så gratis det är. Och även om det tomhänta kom vi och tomhänta går vi till himlen, så kanske det är de här små eller större saker som vi kan ha gjort av kärlek till Gud och kärlek till medmänniskor för Jesu namns skull som räknas, dessa juveler. Att kanske hjälpa någon i nöden, både andligt och själsligt och lekamligt, hela människan. Vi hade ett uttryck redan första perioden vi jobbade där, för vi jobbade med den här Community Health Education Evangelism Empowerment. Och det betyder att hela evangeliet för hela människan. Och jag tror att vi är på tröskel till någonting stort som Gud vill göra, även i Kristinehamn. Och inte minst, jag kommer ihåg den goda tiden där när pastor Lennart var här. Och han hade en vision att Betlehemskyrkan skulle vara ett centrum för alla sargare, alla de som hade svårt. Och att det ska bli stort socialt arbete. Och jag tror att det är någonting som håller på att ske i Jesu namn och till hans namns ära. Och vi är så tacksamma för att få vara med där i Afrika och berätta om Jesus och frälsningen. Det är något som Jesus har visat oss. Och att vi är helade i hans sårmärkta händer. Både kropp, själ och ande. Helandet tillhör oss. Tack vare vad Jesus har gjort på korset. Nu är det så att det här året har ju varit annorlunda, och i början så hade vi tid för både eftertanke och bön och bibelläsning där i mars. Men det har inte varit stängt några kyrkor, utan man har uppmanat folk att gå till kyrkorna i Tanzania och be. Och det gjorde vi man av presidentens bud en fredag, lördag, söndag. Alla skulle be, muslimer som kristna. Och det gjorde man i april. Och sen lugnade läget ner sig. Så i juni hade man tacksägelse för att nu är det lugnare och mindre sjuka. Och sen deklarerar man i juli att nu är sjuka borta. Och jag har hört efter nu med flera missionärer, och senast i morse kom ett bud från en tjej som hjälpte Paulina och hennes lärare med hemgrejser. Hon skrev: sjukdomen är borta, var lugna. Så är det. Det gäller att be till Gud. Och jag lyssnade på presidenten, det var på Facebook, det var den här Ampris, vad heter han, en man som predikar, svensk man, Ampriser. Ampriser hade varit där på pingstkonferens för Assemblies of God. Och presidenten predikade som vilken väckelsepredikant som helst. Så det får vi tacka Gud för. Så är det. Jo, men då är det märkligt att när det är som att våra möjligheter och invana rutiner går lite omkull tack vare Guds skakningar med covid och så, då händer det andra saker. Det började strömma folk. Ja, vi hade en kille som vi hade bett för i en rondell till frälsning för 3-4 år sedan. Och han kom med flera människor. Först kom han med en tjej som var hans kusin och som ville bli frälst till våran altan där eller utplats. Och vi bad för henne. Och jag märkte när hon skulle be frälsningsbön att hon hade svårt att yttra Jesus. Och då plötsligt bara for det i mig. Jesu namn, befria henne, liksom någonting sånt där väldigt tydligt i Jesu namn och blodets kraft. Och hon hade varit bunden i åratal av en svår törst och varit till olika shamaner och mediciner. Och hon blev befriad. Det var onsdag eftermiddag, så vi gick till bönemötet efteråt och vi bad för henne, men hon var befriad och hon var så lycklig. Så det är fantastiskt. Sen kom han med två andra tjejer som ville bli frälsta senare till våran altan. Så Gud kan ju göra där vi liksom vilar, precis som Jesus vilade på brunnen där. Och så kunde han prata med på sjukans brunn med den kvinnan som så väl behövde ett möte med Jesus. Och han vill möta oss var och en. Det är ju många olika saker som händer. Vi har fått väldigt mycket punkteringar i bilen. Vi har väl gamla däck och vi kör på vägar som inte är vägar, helt enkelt. Och det händer mest hela tiden när det har varit 5-6 stycken här på vårkanten. Att när det händer så står vi på någonstans som jag får vittna under tiden Marco höll på att laga puckan. Och det var en muslimkille också som ägde det där stället, men det var hans kompanjon som hjälpte Marco. Så då gick vi igenom det här traktatet, det är många sidor om frälsning. Och där finns det i slutet frälsningsbönen, och den fick han med sig och han var jättetacksam. Men annan gång var det några andra killar, och det är ju märkligt hur Gud leder. Antagligen är det så att vi tar inte tid annars, och Gud måste stoppa oss på något sätt för att vi ska leda. Och sen visar vi ju ibland Jesusfilmer, och det finns, vi var på en by sista veckan när vi var där nu. Det är 3 mil, ingen väg i slutändan där, så man får hugga stora grenar och sätta över ån som var rinnande vatten fortfarande. Det har varit så fruktansvärt lång regntid, ett halvår, så att det mest vatten har varit överallt, och det fortfarande var så. Trots att det var juni och regnet hade tagit slut för länge sedan. Men vi kunde komma fram i alla fall och visa Jesusfilmen. Jag sa det att när vi ska få gäster från Sverige så ska vi ta dem till Mirumbi, den här hemska vägen mitt på natten i mörkret. Det blir lagom upplevelse. Och man behöver både den här, vad heter den nu då? Man behöver både spaden och macheten för att komma fram. Ja, så är det. Men sista avsedsmötet där i Tumba-kyrkan, där till och med Thomas har varit, och eller de har inte varit i den kyrkan, för att det var tack vare deras frön till första betalning till pastorn. Lite grann, jag vet inte, jag tror att det var 40 kronor de gav bar eller något sånt. Så finns det ju en kyrka som är byggd 2012. Och det är ju, den är stor, den är ju minst så här bred och jag vet inte, 18-20 meter lång. Men den är helt fullsatt, så att det är ju närmare 500 personer. Det är ju så att de står där bak för att de får inte plats alla längre i Tumba där. Det är 12 delkyrkor. Vi tackar Gud. Det var dopförrättning. Det var anmälda 49 styckna som skulle bli döpta den söndag morgon i slutet av juni. Men alla hann ju inte komma från Mirumbi 3 mil borta och sådär till morgonen. Så det var 28 som blev döpta, men dopkläder tog slut. Så då fick man ta en blöt klänning till nästa. Det är lite sådana bekymmer man har där. Och sen var det nattvard efteråt. Och nattvardskopparna tar ju slut för att det är så mycket folk som man får tvätta dem emellan. Så att det är också trevliga bekymmer vi kan ha. Så det tackar vi för Gud. Men sen är det ju det här ökenområdet som vi satsar mest på. De byar där man inte har hört evangeliet. Precis som Paulus sa, att man ska predika där ingen annan har predikat. Och det behöver vi verkligen eran stöd och förbön framför allt. Och sista veckan kom det en tjej på 22 år. Hon gick liksom, vad ska man säga, ungefär som barnen kan göra innan de lär skor. Lär stå och gå. Att hon hasade sig framåt sittande. Och det var på grund av att hon hade klumpfötter. Och jag blev så ledsen, för att det finns Kinga sjukhus bara 5 mil borta och där opererar man, och svenska ortopeder har ju varit där. Och hon hade aldrig nog hört att man skulle kunna ha opererat henne. Nu hade hon väl mycket felställningar i knäna och alltihopa när hon var så stor. Men, eller vuxen. Men jag sa att vi skulle kunna gärna hjälpa dig att komma i kontakt med Kinga. Så hon skulle prata med sin mamma, men hon kom inte innan vi åkte hit. Men vi får se om vi får kontakt med henne senare. Men det var ju också det där att hon var ovetande om att det finns bot, att det finns hjälp. Du kan man ju också tänka sig att det är så mycket folk som inte vet om att det finns frälsning och det finns befrielse att få. Och det är ditt och mitt ansvar att berätta om det. Så vi får några juveler att jublas över i himlen. I Jesu namn. Amen.